Det är inte bara annandag jul, utan det är också den helige Stefanos dag med underrubriken Martyrerna. Och jag vill läsa den texten för dagen. Den finns i psalmboken på sidan 1430. Och det är från Apostlagärningarna, kapitel 6. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas. Och dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien. Och de började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Och därför skickade de fram några som skulle säga att de hade hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och sen kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. När man läser vidare i den här berättelsen om Stefanos så har vi ju hört alla att det slutar med att de för ut honom utanför stadsmuren och stenar honom till döds på grund av falska anklagelser, men i grund och botten också på grund av att de inte kunde stå ut med att han fortsatte att berätta om Jesus. Och det skedde under och tecken runt omkring honom i Jesu namn. Så han fick plikta med sitt liv. Och att dö av stening, det gissar jag måste vara ett smärtsamt sätt att dö. Men han fortsatte under hela avrättningen att ropa ut om Jesus. Och Stefanos brukar vi säga att det är kyrkans första martyr. Den första som dog för tron på Jesus. Men man säger också att martyrernas blod, det är kyrkans utsäde, evangeliets utsäde. Direkt efter att Stefanos hade blivit avrättad så bröt det ut en stor förföljelse mot de kristna i Jerusalem. Och även mannen som hette Saulus, eller Saul, var med här. Och han var mycket ivrig att förfölja de kristna och dra dem inför rätta och se till att de blev avrättade. Det var ju han som sen fick möta Jesus och bytte namn till Paulus. Och är en av dem som har skrivit ganska många av delarna i Nya testamentet. Men här i kyrkans så att säga första tid så var han en av dem som förföljde och hatade. Men på grund av att det bröt ut en sån enorm förföljelse mot de kristna i Jerusalem så spreds de för vinden. De flydde till andra städer runt omkring och andra regioner runt om i romarriket. Och med sig tog de tron på Jesus och viljan att berätta för andra om Jesus. Vilket ju ledde till att det blev små församlingar som växte runt om överallt. Martyrernas blod är kyrkans utsäde. Och det här har ju fortsatt genom århundradena. Förföljelserna mot dem som ville följa Jesus har i princip aldrig tagit slut, utan någonstans i världen har det hela tiden funnits förföljelser, avrättningar. Det finns en bok som heter Fox's Book of Martyrs. Den är bara på engelska så vitt jag vet, men den beskriver hur många av de kända martyrerna genom århundradena behandlades och varför de avrättades och hur de avrättades. Det är ingen rolig bok att läsa, men samtidigt så är det fascinerande att se hur människor under hemska och grymma förhållanden höll fast vid sin tro på Jesus. Ett enda exempel ur den boken var en medelålders mamma, husmor, någonstans i Europa, som när fienden kom så tog de henne och gav henne möjligheten att avsäga sig tron på Jesus. Men hon valde att fortsätta tro. Ja, och så beskrev de för henne hur hon skulle avrättas om hon inte avsåg sig sin tro. Och då sa hon bara att jag kan inte annat än att älska Jesus och följa honom. Så då hade de grävt en väldigt grund grop på Stadsgatan, mitt i centrala orten där. Och så la de ner henne bunden. Och så la de ett galler över och fäste det. Så att hon skulle ligga så att alla som gick förbi kunde se henne. Och se hur hon törstade ihjäl i solen under det här gallret. Och det tog ju några dagar innan hon dog. Men hon pratade så mycket hon kunde om Jesus till dem som gick förbi. Jag har svårt att förstå mig på hur man inte blir förtvivlad i den situationen. Det står också i Nya testamentet att var inte rädda. Ni kommer att dras inför härskare och domare. Men oroa er inte. Ni kommer att få det ni ska säga i den stunden. Det är parafras, det är inte exakt vad det står, men ungefär så. Att oroa er inte för vad ni ska säga när ni ställs inför rätta. Ni kommer att få det till er i den stunden. Och detta har ju visat sig stämma gång på gång på gång under århundradena. Jag hörde i slutet på 1900-talet, vilket ju känns som bara något år sedan, men det är ju snart 25 år sedan, ett kvarts sekel, då låter det riktigt mycket. Men de senaste 100 åren, alltså från början på 1900-talet till slutet på 1900-talet, så var det fler kristna runt om i världen som dog martyrdöden än under kyrkans tidigare 1900 år sammanlagt. Så att bara för att vi är i en modern värld nu, där vi själva här lever med yttrandefrihet, trosfrihet, allt detta som vi tar för givet, så är inte det likadant för de flesta runt om i världen. Ett exempel är ju den kyrkan som var i Ryssland, där de först var förföljda utav tsarens polis. Inte så mycket, men en del i alla fall. Och någon pastor kunde bli utvisad från riket, Tsar-Ryssland. Och sen var det första världskriget. Och så föll tsarens rike. Och det blev en kommunistisk diktatur som vi känner som Sovjetunionen. Och Lenin, som började som den store ledaren tillsammans faktiskt med Stalin och några andra, han satte genast igång en stor förföljelse mot politiska motståndare, självklart, men också mot kyrkan. Och då spelade det ingen roll vilken sorts kyrka det var, om det var baptister eller pingstvänner eller ortodoxa eller katoliker. Väldigt många präster och pastorer fångades in och skickades till arbetsläger långt borta i Sibirien eller i norra delen nära polcirkeln och nära havet här uppe. Jag vet inte, är det ishavet det heter kanske? Ja, någon som nickar. Och där hamnade de mitt ute i vildmarken. Det fanns inga vägar, inga städer, inga hus. Man fick med sig yxa och såg och vakter, och så skulle man fälla träden runt omkring och bygga de första skjulen. Och så sov man på nätterna utomhus tills de första skjulen var inflyttningsklara. Och det var ju förstås många som strök med. De präster och pastorer som inte avrättades direkt, de skickades ju till sådana här ställen med avsikten att de skulle förlora sin tro och de skulle gå under och dö även fysiskt. Det makthavarna inte hade räknat med, det var ju att de fortsatte att prata om Jesus och vittna om Jesus för de andra fångarna som de mötte. Vilket ledde till en väckelse i de här fånglägren. Det var ju ett oerhört högt pris, för om någon kom på dig så kunde du bli avrättad på fläcken. Men dessa människor som hade förlorat allt på grund av att de inte så att säga var behagliga för den stora sovjetmakten, fick höra om Jesus i lägren eller i fängelserna långt borta i Sibirien och tog emot Jesus. Inte alla självklart, men många. Och eftersom man ville döpa de som var nya troende, så funderade man hur man skulle göra. Och det fanns ju två val då, för det var ju inte tillåtet. Men man kunde antingen gå till närmsta sjö eller flod, hugga upp ett hål, en vak i isen, och där döpa när vakterna inte såg. Eller om det var någon fånge som var betrodd att jobba i lägerköket eller fängelseköket, så hade man ju enorma grytor för att koka soppa eller den här enkla maten som var till fångarna. Och där kunde man fylla med vatten, värma på lite grann, och så döpte man i de här enorma grytorna medan vakterna inte var i närheten. Så väckelsen kom till lägren, och där var ju även de här, ska man säga, grövsta brottslingarna, mördare, rånare och så vidare. Och även de fick höra evangeliet på grund av förföljelsen. Efter att man hade suttit av sina ibland 10 år, och sen efter ett tag så höjdes straffen så det blev 15 år, det blev 25 år. Hade man suttit av 25 år i ett fängelse i Sibirien, så var man förbjuden att återvända hem. Det ingick i straffet att man var tvungen att stanna kvar i Sibirien. Vilket ju ledde till att Rysslands starkaste kyrkor och starkaste väckelse var i Sibirien. Och det finns fortfarande jättestora kyrkor. Det är så det ryser i mig. Man säger ju att de allra flesta pastorer i de flesta kyrkor i Ryssland, de är ukrainska pastorer. För där var väckelsen allra störst. Och där var ju också förföljelsen allra störst. Ni har hört talas om Holodomor, den stora försöket att svälta ut folket så mycket man kunde. Och jag har sett olika siffror på hur många som svalt ihjäl av den svältkatastrof som orsakades av de kommunistiska myndigheterna, helt medvetet, för att döda folk. Och det kunde vara mellan 5, 10, 15 miljoner, kanske mer, människor som svalt ihjäl i det som hade varit Ukraina som ett eget land en kort stund innan de blev en del av Sovjetunionen. Man ville bryta folkets vilja att göra motstånd. Och så skickade man ju alla pastorer därifrån ut till Sibirien. Och det gick fulla tåg med människor. Precis som ni har sett på filmer från förintelsen i Nazityskland, där man fyllde godståg med fångar som skulle till lägren, så gjorde ju Sovjetunionens diktatur på samma sätt. De fyllde godstågen med människor, stängde dörren och så bara iväg till Sibirien. Och råkade några frysa ihjäl på vägen eller svälta ihjäl på vägen, så må det vara hänt, och det var ju bara att kasta ut dem i närmsta buske. Det var attityden till människoliv. Men i de här vagnarna så fanns det med kristna som vittnade om Jesus. Och när människor kom fram så byggde man församlingar som fick vara hemliga förstås länge. Det man kallade för underjordiska kristna. De samlades inte under jorden som i katakomberna i Rom. Men man kunde gå ut på en lång promenad till närmsta skog. Gå 2-3 timmar och så kom det folk från alla håll. Och så möttes man på en förutbestämd plats. Och så höll man gudstjänst 5-6 timmar med sånger, böner och så här. Jag har varit på en sån gudstjänst under 80-talet. Man fortfarande höll gudstjänsterna ute i skogarna för att det var svårt att vara kristen. Men den innerligheten i bön hos människor som visste att de riskerade så mycket genom att följa Jesus. Det var en upplevelse. Det ligger här inne i hjärtat. Det var ju en stor del av 1900-talet. Men förföljelserna tog ju inte slut bara för att Sovjetunionen föll och öststaterna, som vi då kallade det, föll och blev fria. Förföljelse finns ju fortfarande. Det är bara några år sedan vi hörde talas om IS eller ISIS, som ju var en hemsk terrorsekt. Började i Syrien, om jag minns rätt, och sen spred de sig runt. Och rätt vad det var så fick vi på nyheterna här att de hotade att invadera ett kristet område i norra Irak. Och människor flydde hals över huvud. Och IS tog massor av människor, avrättade speciellt prästerna förstås, sprängde kyrkorna och avrättade de män som de fick tag på. Kvinnorna såldes som slavar. De hade regelrätta slavmarknader. Och tanken var att ta död på allt kristet i området. Så att bara för att man följde Jesus och ville vara kristen så kunde man bli såld. Det är fortfarande länder i världen där det är förföljelse än idag. Ett land som Nordkorea har några av de hemskaste arbetslägren i världen. Det är på liknande, om ni minns, Pol Pots röda khmerer i Kambodja. Alltså utrotningsläger där man förde massor med människor till bara för att de skulle jobba ihjäl sig eller dö av svält. Nordkorea har liknande, men också med mycket mer utstuderade tortyrmetoder. Och har man en liten bibeldel i Nordkorea så kan man hamna i ett sånt läger. Och man berättar för människor eller för sina egna barnbarn om Jesus, så kan man hamna i läger. Vi fick en rapport för ett antal år sedan via, om ni hört talas om Open Doors. De sysslar ju bland annat med att sprida ut information om vad som händer med kristna i förföljelsen. Och de skrev att det hade kommit en rapport från ett sånt här läger i Nordkorea där alla de i lägret ställdes upp. Och så valde man ut alla som var i lägret på grund av att de var kristna, och de fick ta ett steg framåt. Och så sa de att jag lägger ner här på fotbollsplanen. Och alla skulle lägga sig ner. Ni vet, skavfötters, fast liksom i en lång, 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 lång rad. Så. Och sen körde man in en sån här grävmaskin med polarfötter och körde över alla människorna fram och tillbaka så att de skulle dö. Och det är våra systrar, våra bröder i tron, som råkar ut för detta för att de väljer att följa Jesus. Och jag skulle kunna fortsätta att berätta om fler länder. Så när vi har ämnet martyrerna idag och den helige Stefanos, så är inte detta bara något som hände för 2000 år sedan i den urkyrkan som råkade ut för förföljelse, utan detta pågår ständigt. Och samtidigt så ser människor runt omkring hur de kristna följer Jesus genom allt, genom eld. Och så kommer människor till tro. Och det är underbart. Kyrkan växer. För trots förföljelserna runt om i världen så växer kyrkan. Människor kommer till tro. Så vad betyder det här för dig och mig idag? Här i Sverige, här i Kållandsö missionskyrka. Ingen kommer och bultar på dörren här och säger att vad gör ni? Här får ni inte vara. Vill ni tro på Jesus så kastar vi er i läger. Det händer inte oss. Men om vi går 200 år tillbaka i tiden i Sverige, så minns han här också, drog man iväg baptister till exempel och satte dem på fästning för att de följde Jesus. De ville tro på Jesus på sitt sätt. För mig så är kyrkans, ska man säga, våra kristna bröders och systrars mod och hur de står upp för sin tro, hur de följer sin tro och följer Jesus trots allt runt omkring och trots vad de råkar ut för, det är en stor uppmuntran för mig i vardagen, i den vardagliga lunken där man kan undra: varför tror jag? Vad tror jag? Varför går jag till kyrkan när det är så skönt att ligga kvar i sängen eller sätta på tvn istället? Vi har frihet. Passa på att njuta utav denna frihet att komma till kyrkan, att läsa Guds ord. Så länge vi har Guds ord tillgängligt och de inte bränner våra biblar. Vi har ingen garanti för vad som händer i vårt land i framtiden. De kristna, så att säga, alla ortodoxa präster i Ryssland under tsaren, de hade ingen aning om att bara en kort tid in i framtiden så skulle de få välja mellan Gud och då hamna i läger eller skjutas eller att lämna sin tro. Man vet inte vad som kommer i framtiden. Det de sa till mig när jag var nykristen som 13-åring, det var: det bästa du kan göra för att skydda ditt hjärta, det är att lära in några bibelversar som du upprepar tills de sitter där. För då när de svåra tiderna kommer, och det kan vara en sån enkel sak som att man hamnar i depression eller att man råkar ut för en olycka och ligger på sjukhus och inte kan läsa Bibeln, så finns Guds ord i vårt hjärta. Och Gud påminner oss om sitt ord. Och när jag säger Guds ord så är det ju egentligen så att det är Jesus själv som är Guds ord. Och Bibeln, det är om Guds ord. Bibeln är skriven för att vi skulle få läsa och höra om Jesus. Så att när du läser Guds ord, gör det alltid i ljuset av vad Jesus sa och gjorde och vad han ville. Så det är lite lättare att inte gå vilse, menar jag. Det är lätt nog att gå vilse i tron. Så vart vill jag då komma? Jo, Gud älskar just dig och mig. Gud är med oavsett vilka omständigheter vi har. Vi har ingen förföljelse här. Kanske att vi möts av någon som vill håna oss för vår tro. Men det är ändå en västanvind jämfört med vad våra kristna systrar och bröder råkar ut för. Men minns att Gud är med i livets alla omständigheter. Tack Jesus att vi får lägga vårt liv i dina händer. Hjälp oss att följa dig oavsett vad som händer runt omkring oss och i vårt eget liv. Hjälp oss att berätta för andra om dig. För det finns så många människor som behöver dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska få lyssna till Walter.